boktipset.
Välkomna till boktipset. Blommande sirener och fågelkvitter är som gjort för att läsa utomhus. Och Pia-Lena Krischell, Kulturstudions egen bokmal, ångar på den fronten.
Ja, alltid.
Och idag har du utgått ifrån läsarnas önskemål.
Ja, jag pratade med en väldigt trevlig människa som ringde och önskade att vi skulle prata om väldigt nya böcker. Och naturligtvis lyder vi våra lyssnare. Så att det blir två busfärska böcker som vi ska prata om.
Och det slumpade sig som så att de här böckerna påminner om varann på flera olika sätt.
Ja, jag blev helt så här, men jösses, var liknande upplägg och litet i tiden också. Men i helt olika världsdelar och en är fiktiv och en är en självupplevd händelse.
Spännande. Vi kan ju prata mer om det sen, men först måste vi veta vad det handlar om.
Ja.
Så titlarna först då.
Allt jag fått lära mig av Tara Westover och Testamente av Nina Wehe.
Vi börjar med memoarerna då, Tara Westovers Allt jag fått lära mig. Och det här handlar om en flickas uppväxt i en mormonfamilj i Idaho, USA.
Ja.
Berätta.
Hon föddes någon gång på 80-talet. Och det här känns som en roman, men det värsta är, och det bästa, hur man nu ser det, det är inte det. Det är självupplevt. Hon hade inte en lätt uppväxt. Hennes pappa var ju en otroligt olycklig kombination av religiös snedtänkare, psykisk sjukdom och vettvilling kan man säga. Så att ingen av de sju barnen fick gå i skolan. Allting var kommunism och det var judarnas fel. Och de svarta hade det så himla bra i södern under slavtiden för att de slapp ju ta ansvar. Det var lite på den nivån. En total vettvilling.
Och de var också övertygade om att domedagen väntade vid millennieskiftet.
Ja, absolut. Det blev ju lite lagom genant när ingenting hände. Men då gick man ju bara på vidare och högg åt något annat håll istället.
Hur var hennes uppväxt i den här miljön då?
Ja, men väldigt hård. Samtidigt som hon visste ju inget annat. Hon fick ju jobba från hon var liten och föräldrarna sa ju att de undervisade sina barn hemma. Men det var ju typ små barnböcker som de fick lära sig att läsa i och ja, det de fick tag i. Så de hade ju exakt noll koll. Och sen jobba, mamman var någon slags homeopat som kokade massa oljor hemma på örter och förlöste barn helt olagligt, kvinnor runt om i nejden där, och fick pengar för det svart.
Och vad hände med den här unga flickans världsbild då?
Ja, det är lite intressant. Det var ju sju barn och några av dem gick faktiskt vidare och läste självmant, ville läsa i skolan och sökte sig till college slutligen och har till och med fått universitetsexamina. Ja, men hon var ju inte ensam på jordklotet. Hon hade ju en farmor i backen, hon hade en mormor inne i stan. Och hon blev inspirerad av sin äldre bror som faktiskt pluggade och sökte ett stipendium och fick komma till college. Och där öppnades ju hela världen och det var ju inte helt utan smärta. För hon trampade ju i klaveret extremt mycket, stackars människa.
Det måste ju vara så många och stora brister i någon slags allmänbildning.
Ja, hon satt ju på någon konstföreläsning eller om det var historia och så stod det ordet Holocaust på bilden som läraren pratade om. Hon sträcker upp handen helt godtroget för vad betyder det där? Oj. Och det är ju alltså förintelsen på svenska och det blir helt knäpptyst och till slut så läraren, det där är inte kul, sluta skämta. Och hon fattade ingenting så hon sprang iväg till bibblan och slog upp det här ordet. Och, ja, det är ju så hemskt att ha förvägrat sina barn en utbildning. Det är ju ungefär det sämsta man kan göra.
Hur bröt hon sig loss från det här förtrycket hon växte upp med? Var det genom utbildning då? Eller?
Ja, absolut. Utbildning och lärande. Och det var ju inte att hon klippte av banden. Jag måste säga att det var väldigt mycket våld också. En brorsa som var extremt våldsam, psykopat skulle jag säga. Som, ja, de har ju skadat sig väldigt mycket både i jobbet och slagits med varandra under uppväxten. Men hon har ändå älskat sin familj. Som sagt, hon har inte vetat om något annat. Så hon har varit lojal mot dem på något sätt ändå, tills för bara alldeles nyss. Jag tror att hon bara har kontakt med sin mamma Mejledes och med två bröder som också har pluggat.
Men det måste ju ha varit en fattig uppväxt, låter så i alla fall. Påvert.
Ja, ja, absolut. Påvert och hårt. Mm. Samtidigt så har hon ju haft häftiga naturupplevelser och ridit mycket, varit mycket i naturen och lärt sig mycket om naturen. Och varit ett vilt barn, om man säger så. Lite Pippi Långstrumpt, fast i en familj då, där man har fått utforska. Det kan ju ha sina fördelar, men det är ju livsfarligt när barnen kan faktiskt skada sig svårt.
Hur beskriver hon de här olika miljöerna och sin egen resa? Hur berättar hon?
Ja, men det känns ju som att det är en roman, även om hon inte är en författare. Hon är inte så tjockt språk, eller hon väver inte så mycket. Men det, alltså, jag kunde inte sluta läsa. Den är så fängslande. Ja, jag vet inte vad jag ska säga mer.
Nej. Läs den, helt enkelt.
Oh, Jesus.
Och det intressanta här är ju att hon tänkte först skriva en roman, men insåg att den här historien är så ofattbar så att folk skulle ju ändå inte tycka att den var trovärdig. Det säger ju en del om uppväxten.
Ja, och det här är ju nutid. Det är nu de här människorna finns och lever, fortfarande.
Ja, och Tara Westover växte alltså upp i Idaho, USA. Och när hon sent om sidor då började i skolan, 17 år gammal, fick hon på universitetet sen ett stipendium för att studera på Cambridge University i England, därefter Harvard. Hon doktorerade i idéhistoria och började samtidigt skriva Allt jag fått lära mig. Den har rosats av kritiker över hela världen, inte bara här i vårt boktips alltså, och seglade rakt upp till första platsen på New York Times bästsäljarlista och på Barack Obamas sommarläslista 2018. Den översatts till 30 språk och tilldelats och nominerats till en hel rad prestigefyllda amerikanska litteraturpriser och utmärkelser. Vi lyssnar på ett klipp från Legimus, från Allt jag fått lära mig av Tara Westover. Inläsare är Helena Gripe och boken finns på punkt.
Pappa betalade mig dagen innan jag åkte tillbaka till BYU. Han hade inte råd att ge mig det han hade lovat. Men det räckte till den halva av terminsavgiften som jag måste betala själv. Jag tillbringade min sista dag i Idaho tillsammans med Charles. Det var en söndag, men jag gick inte i kyrkan. Jag hade haft ont i örat i 2 dagar och under natten hade den dova stickande värken övergått i ihållande skarpa hugg. Jag hade feber. Min syn försämrades och jag blev känslig för ljus. Det var då Charles ringde. Vill jag komma över? Jag sa att jag inte såg tillräckligt bra för att köra. Han hämtade upp mig en kvart senare. Jag kupade handen över örat och sjönk ner i passagerarsätet. Sedan tog jag av mig jackan och drog den över huvudet för att stänga ute ljuset.
Nu till en annan världsdel, en annan tid, en annan miljö, men samma förtryck i mångt och mycket. Romanen Testamente av Nina Wähä. Var hamnar vi nu?
Nu hamnar vi i den avlägsna delen finska Torniodalen. Och året är 1981. Där får vi möta en familj som har 12 barn, eller 14 om man räknar de som har gått bort. Så det är extremt många barn. Och en pappa som inte heller är en pärla, kan man säga. Inte särskilt schysst. En mamma som inte heller säger ifrån, precis som i den andra boken. Utan alla liksom finner sig under det här förtrycket från pappan, den dominanta och elaka pappan. Och hela romanen byggs upp så att vart och ett av de här 12 barnen får ett eget kapitel. Inte enkom, utan det vävs ihop och blandas. Men det är otroligt snyggt gjort och jag fattar inte hur man får till det. Alltså, det är så härligt att läsa.
Ja, det låter som många historier som man ska hinna klämma in.
Och alla dessa finska namn att hålla reda på och alla syskon. Och, även tillbakablickar till föräldrarna när de var små och deras föräldrar och syskon lite kort så där. Men det håller ihop hela vägen. Lite segt på slutet tycker jag, eller lite märkligt, men annars är det toppen.
Men jag tolkar det som att det finns en huvudkaraktär ändå, eller?
Ja, på sätt och vis. Det är väl hon...
Annie,
precis. Som man börjar och slutar med. Som, hon är lite huvudmänniskan. Näst äldsta barnet i den här syskonkullen på 12.
Och vem är hon då?
Hon är en syrra som drog till Sverige och började jobba inom restaurangbranschen ganska tidigt. Och nu är hon på återbesök med en bebis i magen. Och ja, men lite sån här ansvarsfull stora syrra samtidigt som hon försöker få sin mamma att skilja sig från pappan. Eller det gör väl många av syskonen egentligen. Men hon tycker inte att det där är något höjdarställe.
För att slippa förtrycket?
Ja.
Från patriarken?
Ja, för att alla förtjänar ett bättre liv.
Efter vad jag har förstått så är det mycket jante att sticka huvudet i sanden i den här miljön. Det är lite kargt.
Och... Ja, det är väl typiskt det där. Det är ju vissa inslag av från lästadianerna också. De är ju väldigt en religiös sekt, kanske jag inte ska säga. Men i riktning där allting är stenhårt. Man får ju inte smycka någonting, man får inte ha gardiner. Man ska inte tro att man är något in i absurdum. Och också kanske det där att det är ganska hårt klimat. Jag vet inte om folk blir lite karga och hårda och jantiga i hårda klimat.
Hur påverkas människorna i historien av... det här då?
Ja, men det blir lite som i den andra boken att man faktiskt kanske inte vet om något annat förrän man är vuxen och flyttar därifrån eller blir äldre och träffar på andra människor som har en annan upplevelse av livet. Det är det jag tycker är så intressant att böckerna liknar varandra.
Mm. Och i den här testamentet där sticker språkhanteringen ut.
Ja, precis. När jag läste om den här boken så stod det en fantastiskt rolig bok. Jag tycker kanske inte att boken är rolig på så sätt. Men hon har ett väldigt roligt sätt att skriva. Hon omfattar språket på ett helt nytt sätt som är fantastiskt. Och ja, det kan man nog säga är roligt.
Ja, så det känns roligt att läsa, men det är inga roliga sammanhang och det är liksom inga skämt och inte...
Nej, precis. Det är ju sällan roligt med incest eller våld, tycker jag. Men sättet hon beskriver mellan passagerna med är ju... Ja, men hon skriver roligt.
Nina Wähä är alltså författare och också lärare i skrivande och studerar förlagskunskap på Stockholms universitet. Hon bor i Stockholm men har stor släkt i finska Tornedalen och tillbringade sin barndom somrar där. Nina Wähä är sångerska, textförfattare och skådespelerska. Hon hade bland annat huvudrollen i Daniel Espinosas Babylonsjukan och debuterade som författare 2007 med romanen S som är syster. 2010 kom Titta inte bakåt och nu i år alltså Testamente som fått genomgående lysande recensioner. Vi lyssnar på ett Legimus-klipp. Testamente av Nina Wähä, inläsare Åke Lindgren och boken finns på punkt.
Liv till varje pris. Vad krävs det för att våga göra motstånd? Vad krävs det för att våga stå upp för sig själv? Kan man avvika från sitt öde? Kan man skriva om det? Kan man börja om? Ett barn blir till. Det är ett mirakel. Håll med om det. Alla delar som ska till för att det lilla livet ska uppstå. Alla komponenter som behövs vara helt i linje och passa in precis. Det är inget annat än en gudomlig slump, oavsett om man är religiös eller inte, ett gyllene sammanträffande. Alla föräldrar älskar inte sina barn. Det är ett ganska modernt påfund att vi ska älska och vårda våra barn så till den milda grad, men det räcker inte att gå tillbaka, jag säger 100 år i tiden, För att en helt annan typ av människosyn ska vara så att säga rådande norm.
Ja, och om vi då sammanfattar boktipset för dagen, Allt jag fått lära mig av Tara Westover och Testamente av Nina Wähä, som alltså liknar varandra ganska mycket, även om det ena är en roman och det andra är en memoar.
Ja, det, som jag så ivrigt var tvungen att säga redan initialt, så det är ju helt fascinerande hur de liknar varandra. Med såna här familjestrukturerna och den despotiska, taskiga pappan. Mamman som bara hänger med på allt fast de kanske egentligen inte tycker att det är rätt. Och många barn. Och lite obygd också, kan man ju säga. Landsbygd och obygd.
Får man någon form av förklaring till varför alla viker sig för situationen eller patriarken?
Egentligen inte. Det kanske är, även om papporna inte slåss handgripligen, så kanske just bland mormonerna, då ska ju kvinnan gifta sig och föda barn och hålla tyst. De hade ju till och med månggifte, de hade säkert det fortfarande. Så att det är väl inte så lätt om man kommer från mormonerna ursprungligen att tänka något annat kanske. Och där i Tornedal, det var ju ett tag sedan. De första barnen föddes ju på 50-talet här. Mm. Så det är också lite en annan tid, även om den utspelas i 1981. Och jag hoppas inligt att det inte är så här i familjer nu för tiden.
Avslutningsvis, har du någon känsla för författarna? Har de någonting gemensamt som ändå har vuxit upp i likartade miljöer?
Nej, det tycker jag inte. För Nina Wähä, läste jag en intervju med henne, att hon har skrivit den här boken på grund av att hennes mormor börjar få demens. Och hon vill så gärna få minnena från Tornedalen där, att det ska finnas kvar, även om det här är fiktivt såklart. Så att hon vill tillbaka till sina rötter på något sätt. Och vissa likheter finns det faktiskt med huvudpersonens mamma när hon växer upp.
Mm.
Medan Tara, ja, det är ju självupplevt, och jag tror att hon skriver också för att få lite mental hälsa tillbaka. Hon har ju haft svårt i livet.
Med det säger vi tack för idag. Läs böckerna.
Jajamän,
som vanligt.
Ja, oja.
Och välkommen tillbaka.
Tack snälla.
Hej då.
Hej, hej.